Tjena farsan, om inte Findus fiskgratäng hade funnits, hade du haft en lika lång och framgångsrik karriär då?
Välkomna till BB-podd på gt.se. Även i så kallade coronatider är vi världens största podcast om IFK Göteborg och ämnen som berör saker kring IFK Göteborg.
Det här hanns inte gå typ mer än 4 sekunder innan du börjar prata corona. Jag är så jävla trött på just hela den pandemin. Och jag tror att våra lyssnare så här sätter på hörlurarna och trycker på BB-podd för att de ska slippa det jävla böset. Och så bara plockar upp det och slår det i ansiktet på dem på en sekund.
Jävla, jävla kontroversiell åsikt ändå att vara trött på coronapandemin. Där sticker du ut hakan.
Alla pandemier är jag trött på. Allihopa. Något jag inte är trött på är ekonomistyrning som hjälper oss att göra BB-podd och som också hjälper oss att slippa Finkan. Fantastiskt fin sponsor som då håller koll på våran ekonomi och våra deklarationer och allt därtill. Det är ju faktiskt deklarationstider just nu. Och känner man att jag kan nog fan hämta in lite pengar från Fabrostaten här, de har nog tagit lite för mycket, så kan man kontakta Mikael på ekonomistyrning så hjälper han dig med din deklaration för en vettig och låg peng.
Om du måste välja mellan pandemi och deklarera själv, vad väljer du då?
Då väljer jag pandemi. Det gör jag. Den här veckan har vi en fantastisk gäst. En gäst jag har sett fram väldigt, väldigt mycket mot att få ha mitt emot mig i BB-poddstolen. Och när Magnus har gått härifrån sen så kommer den här stolen stå tom. Och tanken är att någon av er kära lyssnare ska fylla den platsen, sätta er vid stolen, ta på er hörlurarna och vara med på en BB-poddinspelning och faktiskt delta som gäst.
Det är ju så här som ingen BB-poddlyssnare sannolikt har missat, så är det svåra tider för våra fotbollsföreningar och framförallt är det ju en av de här fotbollsföreningarna, nämligen IFK Göteborg, som vi vurmar lite extra för.
Vi bryr oss lite mer om IFK Göteborg.
Kan man säga. Ja. För att samla in pengar så har IFK Göteborg ett initiativ som kallas för publikrekordet. Där man köper fiktiva biljetter till matchen mot Falkenberg och ska slå någon sorts påhittat publikrekord, eller på att säga. Men det är ett bra sätt att få in lite pengar när det är svårt. Och vi vill ju givetvis stötta och pusha detta så mycket vi kan.
Tävlingen är superenkel. Swisha minst 100 kronor till IFK Göteborgs publikrekordet. Märk inbetalningen med BB-podd så är du med och tävlar om den här platsen. Tävlingen pågår torsdag 16 april och torsdag 23 april.
Och ta gärna printa på det här också och skicka till oss i sociala medier så ser vi vilka som är med på tåget.
Jätteroligt. Stort, stort tack och stort, stort lycka till.
Har han 2 avsnitt i kroppen, Magnus Erlingmark, eller?
Jo, men det har han ju definitivt. Alltså Magnus Erlingmark är ju intressant som person nu med allt han håller på med. Och han var intressant som person då när han var den fantastiska fotbollsspelaren Magnus Erlingmark.
Och han har dessutom en intressant son.
Ja, det har han. Så vi kommer dela upp det här i 2 olika avsnitt. Ett som berör då nutid och vad Magnus gör just nu, som faktiskt är extremt intressant och som berör svensk fotboll på ett väldigt, väldigt stort sätt.
Och det är det avsnittet du lyssnar på, precis. Just nu.
Grattis. Och i nästa avsnitt så kommer vi då avhandla Magnus spelarkarriär. Men nu slutar vi tjabbla och så tar vi in honom.
Han är en av våra riktigt stora blåvita hjältar och den enda svensk som vunnit skytteligan i Champions Leagues gruppspel. Och sannolikt världens mest mångsidiga spelare genom tiderna. Han är även tung pamp som generalsekreterare för Svenska Elitfotbollsspelarnas fackförening. Men finns det möjligen en risk att han inom en snar framtid mest blir ihågkommen hos kidsen som August Erlingmarks farsa? Och är detta i så fall bra eller dåligt? Välkommen till BB-podd, Magnus Erlingmark.
Tack så mycket.
Är det så? Är du numera August pappa för Magnus Erlingmark?
Ja, det tror jag. Det är jag för många.
Så att, när blev det skiftet då?
Ja, det går fort, vet du.
Men det måste ju vara sådär. här tar han över. Alltså nu ska vi snacka med meriter, så har August i sig en del att jobba på.
Han har en del att hämta in.
Men någonstans måste det ju bli så, framförallt för de som är unga, att här är det August som blev...
Var det debuten i PSA när han fick ta över ramsan? Det var då skiftet skedde liksom.
Ja, det kan det nog vara. Nej, men den spelar A-laget första gången.
Så. Jag känner ändå att jag är benägen att separera dem.
Ja.
Än så länge i alla fall.
Och det är en helt annan sak som jag ofta funderar på när jag ser det ordet. Och nu får jag nog aldrig någon bättre chans att fråga det.
Mm.
När man är generalsekreterare, vad skiljer sig från att vara till exempel ordförande eller vara vd, chef?
Eller general eller sekreterare?
Det är inte alla företag eller organisationer som har en generalsekreterare.
Nej, det beror på vad man är för liksom organisation eller bolag. Är det ett bolag så är det ju en vd. Och i såna här typer av organisationer så brukar det vara generalsekreterare.
Vi kör ett segment som jag kallar början till slutet här. Mm. Det handlar alltså om vad du gör nu. Och det finns ingen logik i det jag sa egentligen.
Nej, nej, det gör ju inte det.
Slutet till början kanske. Ja, vi gör i alla fall så att vi lyssnar lite vad Magnus pysslar med at the moment. Du är alltså generalsekreterare för Spelarföreningen. Exakt vad innebär det egentligen nu då?
Ja, vi har ju till uppgift att skydda spelarna. På spelarna och spelarnas intressen, och framförallt då de professionella spelarna i Sverige. Och det är ju Damallsvenskan, Herrallsvenskan, Superettan och i och för sig också Division 1 här då, som måste vara professionella. Men det är de andra tre då, så att säga, som vi träffar regelbundet ett par gånger per år bland annat.
Är det mest jobb med de allsvenska spelarna, eller är det snarare de i lägre divisioner som behöver mycket stöd?
Nej, men det är ju mest de här i Allsvenskan som känner det till oss, som man säger så, eftersom vi är ute och träffar dem. Det kan ringa spelare från lägre divisioner som har någon problematik också, men ofta är de inte medlemmar liksom. Och även det ringer föräldrar till unga spelare som har frågor angående avtal eller agenter eller ja, så vidare. Så att men det kan röra sig om allt runt fotbollsspelarna som inte sker på planen, kan man säga.
Så det är någon sorts unionen för fotbollsspelare?
Ja, det kan man väl säga. Men dessutom, spelarna i Allsvenskan och Superettan har ju dubbelt medlemskap. Så att de är medlem både i spelarföreningen och i unionen.
Så de är med i den faktiska unionen?
De är med i den faktiska unionen också. Så att de har... Det finns ett samarbetsavtal sedan ett par år tillbaka, och unionen är de som tecknar kollektivavtalet på här sidan för Superettan och Allsvenskan.
Alltså, behöver allsvenska fotbollsspelare verkligen så här mycket backup? De känns ju som att de har ganska bra löner och så vidare.
Ja, lönerna de förhandlar vi inte ens. Så att det är ju individuella löner och så vidare. Så att det sköts vid sidan om. Det är inte en del av kollektivavtalet, så att vi förhandlar inte liksom det här märket eller vad de kallar det för vanliga liksom anställda ute i samhället.
För känslan när man bara tittar på det utifrån är ju ändå att svenska fotbollsspelare har det ganska bra. De jobbar inte så mycket, de tjänar mycket. Ja, du förstår tanken jag ändå får.
Ja, nej men absolut. Alltså en hel del, alltså snittlönen enligt fotbollsbundets siffror då och så vidare är ju uppåt 100 000 och så vidare. Men det varierar ju enormt löner och så vidare. Alltså det finns ju fotbollsspelare i Allsvenskan som tjänar 5 000 kronor per månad.
Så är det okej?
Vi tycker inte det. Du kan ju inte, alltså på ett sätt kan det vara okej om du fortfarande går i gymnasiet, för då bor du hemma ofta, och då liksom då kan man se det som en slags utbildning och möjlighet att få liksom, ja, utbilda sig som fotbollsspelare på högsta nivå och ändå tjäna en slant då. Men när du väl går ut gymnasiet så tycker man att man åtminstone ska ha en lön som man kan leva på. Mm. Och det är ju alldeles oavsett du är från du bor i den staden du spelar och föräldrar i den staden du spelar eller annat. Utan...
Som vilket jobb som helst.
Ja, mm. Alltså det är ju så. Det är ju oreglerad arbetstid så att de... Du kan ju inte ha något annat arbete vid sidan. Du är ju liksom tvungen att vara på plats när klubben säger till. Och det kan variera på ganska kort varsel och så vidare.
För visst är det så att i Superettan så är det väl ganska många som jobbar extra?
Jag vet inte siffror. Alltså, jag tror inte jättemånga som kanske jobbar extra. Men snittlönen där ligger ju snarare 25 eller lite under det, om man säger så. Så att, men det, och sen så kommer man till Damalsvenskan, den ligger kanske på 11-12. Så där är det ju ännu fler då, så att säga. Men då måste ju de jobba vid sidan eller studera vid sidan för att kunna finansiera sin fotboll.
Jag tycker man borde jobba mycket mer provisionsbaserat. Så slår man dåliga crossbollar så är det 5000 som gäller.
Nej, precis. Missar man ett friläge så får man böta.
Nej, men, och vad gör du då? Alltså, är du ute och träffar, är du liksom mister spelarföreningen eller har du anställda också, ett gäng eller hur ser du?
Ja, alltså vi har ju på anställda, men det är ju inte vi som är spelarföreningen. Det är ju spelarna som är spelarföreningen. Mm. Det är ju medlemmarna som är, det är de som har via styrelsen gett mig uppdrag, eller via årsmötet och styrelsen som har liksom gett mig uppdraget att hjälpa dem, om man säger så.
Finns det spelare från vissa klubbar som hör av sig mer än andra spelare för andra klubbar?
Ja, det gör det ju säkert, men det kan ju bero på andra saker då, så att säga, som inträffar. Men visst, alltså, är det strul i någon klubb, då är det fler som hör av sig därifrån. Det, så kan det ju vara.
Hur ska jag lura Magnus och snacka skit om Östersund och AFC? Okay. Jag behöver hjälp.
det kommer du nog inte lyckas med.
Jag får nog inte till den kanske.
Nej, men jag tror att alltså, spelarna är ju väldigt, även om det sägs annorlunda, är ju lojala liksom, mot lagen och ofta och klubbarna och lagkompisarna, inte minst. Alltså, de vet ju verkligen vad som krävs för att kunna liksom prestera ihop och det måste vara ett lag som fungerar för att kunna liksom göra resultat.
Men hur ser en typisk dag ut då?
Alltså jag tror inte det finns några typiska dagar. Det är allt möjligt. Det varierar lite på året också. Alltså, under försäsong, januari till mars, så är vi ute mycket och liksom hälsa på klubbarna, informerar om vad vi gör. Senare under säsongen kanske vi kommer ut och pratar om de får göra en omröstning, FIFA World 11 till exempel, när man röstar från årets världselva. Och sen så kan vi kombinera det kanske med att prata om hjärnskakningar eller matchfixing eller spelberoende eller något annat, så att säga.
Är det vanligt med spelberoende bland elitspelarna?
Det är vanligare med spelberoende bland elitspelarna än ute i samhället i stort.
Så är det.
Mycket dödtid, mycket pengar. Ja. Tycker sig ha koll på saker och ting.
Nej, men alltså, och det är någonting som vi, nu kommer vi in på det liksom tidigare, men corona, det är ju liksom, här blir ju ännu mer dödtid förmodligen och kanske en viss oro över att man ska bli sjuk eller att ekonomin ska äventyras, klubben kanske får problem med ekonomin och så. Alltså, och då, det kan ju leda till oro för spelarna mentalt, så att säga.
Hur sköter sig Blåvitt som arbetsgivare då?
De sköter sig nog säkert alldeles utmärkt. Alltså, de flesta klubbarna i Sverige sköter sig, som vi ser det, bra. Och ett tecken på det är att de betalar lönerna liksom i tid och så vidare. Och förhåller sig bra till sina anställda generellt, så att säga.
Alltså, nu kommer du ju inte svara på frågan. Om jag frågar vilka klubbar som missköter sig, du har ju redan försökt fiska där. Så det kommer du inte svara på. Men hur missköter sig klubbar i så fall då? Vad kan det vara ett typiskt exempel på det?
Men alltså, det kan ju vara spelare som känner att de på något sätt blir inte få samma möjlighet att träna och spela som alla andra.
Lite utfrysta typ.
Ja, det kan ju vara ett sätt då, liksom. Och det kan ju vara en upplevelse att spelaren har det och så vidare. Så att, men det kan ju vara en sak. Det kan ju vara att man inte betalar löner i tid, vilket inte är särskilt vanligt. Ja, så det kan ju vara påtryckningar att man vill teckna ett nytt avtal eller man vill låna ut en spelare mot dess vilja egentligen och så vidare, så att det kan finnas.
Det finns i alla fall sådana här exempel på att
ja, det gör det.
Inte nämna några namn såklart.
Nej, nej, men det finns ju liksom, genomgående finns olika exempel, men generellt sett så är det bra.
Vad gör ni då? Steppar ni in som fackföreningar kan göra ibland och sköter förhandlingar åt spelare eller informerar mer om rättigheter? Eller liksom vad är grejen då?
Alltså vi försöker jobba i bakgrunden till att börja med och låta spelarna ta liksom ansvar. Och det blir ofta bättre än att vi kommer in i för tidigt skede. Liksom. Sen kan vi komma in om spelaren vill. Absolut. Och hjälpa till och försöka lösa. Alltså, det handlar om att lösa en situation och jag tror oftast brukar ju båda parter vilja få ordning på det. Och till slut så brukar man hitta en lösning som båda är överens om, så man slipper gå liksom domstolsvägen eller sådär.
Vad tycker agenter om att ni är med?
Jag vet inte så mycket, men jag har inga dåliga upplevelser av det. Sen så vi gör ju en del kanske av det jobbet som annars de hade fått göra när det blir tvister och så vidare. Men sen tar många agenter ansvar själva och försöker lösa situationer så att säga. Så att det
är ju sällan man själv har en agent som går in och förhandlar lön på jobbet. Eller?
Just det,
ja. Tar hand om allt jobbigt. Ja. Sådär. Vill inte jobba så mycket. Ditt namn var ju ett av de mest ryktade så att säga när Blåvitt jagade sin senaste sportchef. Var det bara rykten?
Ja, det tror jag. Jag har inte hört något i alla fall. Så att...
Du fick aldrig någon fråga om detta?
Nej.
Han nekar i sten.
Ja, jäklar. Det var det värsta. Där såg man en personlighetsförändring. Direkt så. Pang,
mörkerblicken.
Mörkerblicken, fråga inte mer och gå vidare.
Nej. Hur skulle du svara om du fick frågan då?
Jag vet inte.
Det betyder ja.
Det beror på. Nej, jag vet inte. Det är klart att det är en klubb som ligger mig varmt om hjärtat såklart. Och att, jag jobbar med fotboll idag, men jag jobbar inte med fotboll, om man säger så. Mm. Alltså,
kan du sakna att vara i fotbollens hetluft?
Ja, men ibland så kan man göra det. Att kunna vara med och hjälpa till ännu mer och ge tillbaka liksom, av erfarenheter och så vidare. Jag har ju varit med och var tränare i pojklag och inte flicklag än så länge, men för barnen och så vidare. Och det är kul att kunna dela med sig av de erfarenheterna man eventuellt har. Och liksom, det är lite grann en skyldighet också tycker jag, att man får dela med sig av det på något sätt.
För det är få som ändå har kombinationen spelat elitfotboll på någon sorts världsnivå och också har varit generalsekreterare. Ja. Så att det känns ju verkligen som att det borde kunna finnas en bra plats någonstans i en organisation som Blåvitt. Någon gång. Styrelse eller jobba på kamratkåren med olika saker. Så det är...
Ja, jag fick någon fråga angående styrelse för många herrans år sedan, men det funkar ju inte. Du jobbar för spelarförening, så det funkar ju inte att kombinera något sånt. Så att,
men, så det. Men det är en dörr som kan vara öppen i framtiden kanske?
Man vet aldrig vad... Alltså, jag vet fortfarande inte vad jag ska göra när jag blir stor.
Trivs du bra där du är nu då?
Ja, det gör jag. Det är kul att känna att man kan hjälpa till. Alltså att spelare som och medlemmar som hör av sig och som man kan ge en trygghet och hjälpa. Det känns alltid bra tycker jag. Så att men sen vill man alltid göra mer och vi är ju en ganska liten organisation. Vi är ju fyra stycken som är anställda på olika, av två heltid och en 75% och en på 20%. Men vi är ju relativt små om man säger så. Vi skulle ju hade det funnits resurser så hade vi skulle vi kunna bli fler och kunna göra ett ännu bättre jobb för spelarna.
Det måste vara titeln som gör att man ser en enorm organisation framför sig. Typ IOK liksom brukar ha generalsekreterare. Jag lurar mig på det, tror jag.
FN. Ja. Dag Hammarskjöld. Jag ser honom som ett alternativ till honom.
Ja. Inte kanske helt...
Inte hela vägen.
Inte en helt uppdaterad referens eller kanske, Patrik. Men det...
Nej, flyg inte flygplan. Det är allt jag säger.
Det blir ju oundvikligt att fråga såklart om den rådande pandemisituationen, corona, covid-19, allt vad man vill kalla det. Hur har det påverkat ditt jobb?
Ja, vi kan ju inte komma ut och träffa spelarna och så vidare som det ser ut nu, utan vi får sköta kontakterna på andra sätt. Men i övrigt så var det ju väldigt mycket att göra under en period där med korttidspermittering och så vidare innan det kom på plats både för herrarna och damerna där. Efter det så har det varit betydligt lugnare. Men jag har ändå haft en kontinuerlig kontakt med framförallt då kontaktpersonerna i klubbarna på herr- och damsidan här under tiden och så vidare.
Vad säger klubbarna? Överlever de detta?
Alltså vi har ju även haft kontakt med både SEF och EFD, och de är ju, har ju varit väldigt oroliga. Sen så varierar det ju. Alltså det är högst olika och Djurgården som inte väljer att permittera kanske, som har gått om kapital och även liksom likvider då. Mm. Och sen så kan det finnas andra som kanske har en stark balansräkning med mycket tillgångar, men de har inte så mycket likvid kapital och kan ändå råka illa ut. Det är många klubbar som är oroliga.
Det var väl någon situation, jag för mig har läst något uttalande om att det inte var aktuellt med permittera spelare först, men så ändrade det på sig.
Ja, alltså egentligen var det väl det var ett missförstånd egentligen. Grejen var när det första avtalet som skrevs om korttidspermittering mellan Unionen och Arbetsgivaralliansen, så menar Arbetsgivaralliansen att det också gällde för fotbollsspelare, hockeyspelare och handbollsspelare, medan Unionen menar att nej, det gäller bara de som är omfattade av branschavtal idrott, och det är alla andra i föreningarna inklusive tränare.
Okay.
Men inte spelarna. Så det var det som var min skillaktigheten egentligen. Och att man då både på hockey, handboll och fotbollssidan också vill förankra bland sina medlemmar ordentligt också. Prata med dem vad det innebär och liksom lyssna med dem vad de tycker om det här. Alltså det är ju mycket enklare att komma till ett förhandlingsbord och säga, ja men spelarna tycker det här är helt okej. De vill absolut gå ner i lön på de här nivåerna för att hjälpa klubbarna. Och vilket också skedde sen då. Så att det har inte varit egentligen några problem, och de flesta klubbarna har väl permitterat med 60%, så att man har 40% arbetstid då. Mm. Lite olika länge då, men som längst då fram till att tävlingssäsongen börjar, kan man säga.
För just det här när du säger 40%, det är också en jäkla intressant frågeställning. För en fotbollsspelare på högsta nivån slutar ju inte att hålla sin kropp i trim bara för att han är permitterad. Så hur gör man skillnad på vad som är jobbträning och vad som är egen personlig träning som man gör bara för att man vill hålla sig fit?
Ja, men det är väl en fråga också där, liksom, att det handlar om att när man väl ska införa det här, hur för man in det? Hur kan man förklara att vi liksom ändrar arbetstiden och så vidare? Och då kan man väl se det som om ligan hade varit igång. Vad hade det inneburit i arbetstid då med matcher, borta matcher och så vidare? Och hur mycket kan vi fortsätta träna utan att egentligen gå över de här 40%? En del har gjort det lite enkelt för sig och sagt att ja, men vi jobbar 40 timmar i veckan normalt, och nu har vi gått ner till 40%, alltså 16 timmar ungefär. Så vi kommer träna 16 timmar i veckan.
För det finns väl ingen som lyssnar på det här som tror att en allsvensk spelare bara plötsligt slutar träna, utan mängden fysisk aktivitet lär ju inte minska med jättemånga timmar i alla fall.
Nej, det är väl matcherna nu till att börja med. Och sen så har det varit många klubbar som har tagit en period av ledigt också. Och det är klart att om du nu tar ledigt i, säg att du tar ledigt i 3 veckor och sen så att du har korttidspermitteringen under 5 veckor och sen tränar du fullt i 2 veckor, ja, men då är du på 40%. Alltså, så att, men klubbarna har löst det, tror jag, på lite olika sätt där.
Företräder ni bara spelarnas intressen eller finns det någon sorts samhällsansvarstänk från er sida i det här?
Ja, nej men alltså det finns det ju också, men det är ju spelarnas intressen först och främst. Alltså det är med den utgångsvinkeln vi startar förhandlingarna så att säga. Och sen så förstår ju spelarna precis som vi att man måste hjälpas åt. Alltså i den här situationen som vi befinner oss i måste man ju hjälpas åt. Annars så, inte bara av solidariska skäl utan också av liksom skäl att om vi inte hjälps åt så kanske det inte finns jobb kvar. Då kanske klubben går i konkurs och då har jag ju inget jobb. Då har jag inte, alltså då har jag ingen lön att sänka ens. Utan då är
det är inte så lätt heller att bara börja söka jobb då.
Nej.
Som fotbollsspelare.
Nej, men vi har ju liksom i den här podden har vi haft en diskussion om liksom, just samhällsansvaret där, för permitteringarna är ju till för att företaget eller klubben ska överleva då. Inte för att resultatet ska vara bättre eller sämre, utan det handlar om att rädda jobb och så vidare. Mm. Och vi har väl kanske tyckt att klubbar som sitter på ganska mycket kapital, att det är lite märkligt att de rent av att de väljer att permittera och använda statens pengar istället för sina egna, om man sitter på plus 300 miljoner till exempel.
Lite som man hör när privata snickare permitterar sig själva men ändå jobbar för att sänka sina kostnader.
Ja, men det är så är det väl med alla. Alltså alla, när Volvo ska eller prata om att de ska dela ut 9 miljarder och sånt där. Alltså det är klart att det sticker i ögonen. Och det, förhoppningsvis så titta, om nu Tillväxtverket säger ja till alla från början här så efterhand så kommer det förmodligen ske någon form av revidering av det här och kontroll. Och har man liksom utnyttjat systemet, vilket är lätt att man kanske gör. Tyvärr. För det så är det med alla system. Alltså, se hur det funkar med Försäkringskassan och så vidare. Folk som pengarna inte räcker till för de som faktiskt egentligen skulle behöva det. För att vissa ibland har överutnyttjat systemet eller att kontrollen har varit för dålig. Liksom. Så att det är ett ansvar. Det är ett ansvar som alla har.
Fråga som jag funderar på länge, och det har att göra med om en spelare blir skadad. Så får han ju då inte lön från sin klubb för att han anses som sjukskriven. Kan det bli problem där när en spelare är sjukskriven men ändå rehabtränar?
Ja, alltså det är en pågående problematik där, för att ofta drar du korsband då är det ju 9 månader, ett år och sånt där. Mm. Och det längsta tiden du kan vara sjukskriven i princip för sådana skador så att du kan ha ett annat jobb är 1 år alltså. Det är max. Skulle det bli längre så. Men vi har ju många spelare som kanske redan efter 6 månader blir utförsäkrade, där Försäkringskassan säger att ja, nej, okej, du kan inte spela lite fotboll men du kan göra något annat så du får inga pengar. Mm. Och där finns en risk. Nu finns det lite försäkringar och så vidare som till viss del eller, ja, som kan täcka upp om det är så att man inte har några gamla skador på motsvarande. Liksom, om du har ett knä som du har skadat, höger knä, och du har haft en skada där tidigare, då har du fått liksom fylla i en hälsodeklaration, och så då när du försöker på laget att titta på dem så säger de så här, ah, men du försäkrar förutom ditt höger knä där, så skulle du skada det så får du ingen ersättning från det här.
Gå in med vänstern i utläggen.
Ja. Ja, nej, men så att där finns det en risk att spelare inte får någon ersättning alls.
Men vad gör ni då?
Alltså det är ju, vi jobbar ju för att liksom egentligen för att täppa igen de hålen. Alltså vi vill inte att man ska riskera att att det ska hända. Om man säger så. Man skulle kunna i ett sånt läge om man blir utförsäkrad i princip begära tjänstledigt kanske och söka annat arbete, alltså, och kunna gå på A-kassan en period.
Men en elitfotbollsspelare, alltså, är det så att arbetsbeskrivningen solklart är att han spelar matcher? Ja, om en allsvensk spelare är skadad, är inte hans arbetsuppgift då att rehabträna? Kan man anse? Och att han därmed borde bära lön från klubben då?
Ja, nej men alltså, så är det ju. Så tycker vi i de här lägena, om nu inte Försäkringskassan betalar. Alltså det är utgångsläget. Men det har funnits en, liksom, en förståelse även från Försäkringskassan att det är först när man är fullt arbetsför, alltså när du liksom kan spela, är matchklar om man säger så. Det är från den dagen du liksom ska friskskrivas så att säga.
Visst, jag för mig att det finns någon gyllen regel om att du har varit aktivt fullt i träning i 2 veckor och då går du på lön igen.
Alltså, kan det stämma? Ja, det finns ingen exakt där. Alltså, du ska vara matchklar. Alltså, du ska kunna spela match. Och det kan man ju liksom säga olika, att du har spelat fullt med laget en vecka eller en månad. Eller det handlar ju inte om att du ska kunna spela 90 minuter. Det måste ju inte vara det. Det är ju sällan du plockar in en spelare uttaget från början efter en skada och spelar 90. Utan du kanske spelar liksom 30, sista 30 en match eller något sånt där. Så att,
Tycker du spelarna blir särbehandlade mot jämfört med övriga samhället? För jag menar, om jag skadar mitt knä så får jag nog bita ihop och hitta ett jobb i alla fall. Liksom.
Hur menar du med särbehandlade, på vilket sätt?
Vi säger att du jobbar med armarna, ja, och så bryter du armen,
ja,
och så hittar du ett jobb. Då säger de att du får hitta ett jobb för att jobba med fötterna.
Typ så. Fotbollsspelare.
Ja, alltså
snårigt det där.
Ja, men det är ju inte, det är inte så där, det finns inget lätt svar egentligen. Alltså staten hade ju tjänat pengar på att spelaren blir frisk så fort som möjligt, att han kan rehabba så mycket som möjligt för att bli frisk på kortare tid. Mm. Och därmed tjäna sin lön och kan betala skatt. Ofta tjänar de ju skapligt med pengar också om du spelar i
allsvenskan. Så de betalar lite mer skatt.
Så de betalar mer skatt. Så att det egentligen kanske det har varit lönsammare för statskassan att inte tvinga ut folk ur Försäkringskassan för tidigt heller. Liksom, utan, men nu är ju reglerna, alltså, och systemet är ju inte i första hand gjort, alltså, för idrott och fotboll heller. Alltså, vi ser ju, som vi satt och diskuterade förut, det här om arbetstidsförkortning. Alltså, har man en restaurang och man anställer restaurangen och man har 20% i beläggning, är det klart, då kan du gå ner med 40% eller ja, 60% i arbetstid förmodligen för hela gänget. Mm. Men som fotbollsspelare, där måste du behålla din fysiska status på något sätt, så du kan ju liksom inte egentligen träna mycket mindre än vad du gör normalt, utan du måste hålla uppe nivåerna och så tappar det. Och det är samma sak också som vi, det kan vara en sak när det gäller avtal, att det finns 2 punkter i som vi anser är viktiga i avtalet från klubbens sida. Det är att betala lön rätt summa i rätt tid och att ge möjlighet att träna enligt samma villkor som övriga truppen. Träna och spela match. Sätter man, alltså det är till exempel lite tillåt att sätta ner dem i ett U19-lag om de egentligen tillhör A-truppen. Eller att de får träna på egen hand vid sidan av. Inte heller tillåtet.
Klassiska tvinga bort från klubben åtgärder så att säga.
Ja, precis. Och men det finns en bakgrund. Det är för att de ska kunna bibehålla sin nivå. Och det känner ju klubben på också då. Om de nu väl inte vill ha kvar en spelare, då är det bättre att liksom hålla spelaren i form och sen samtidigt då se och föra samtal med spelaren och leta andra klubbar och så vidare. Det blir ju svårare att sälja eller låna ut en spelare som har spelat U19-laget sista halvåret liksom.
Är det ändå vanligt att klubbar gör på det viset? Nej. Försöker frysa ut lite?
Nej, alltså det är inte vanligt, för man känner ju till det här liksom, dels i regelverket och förstår ju också att det är ingen bra signal mot övriga spelare heller. Alltså, de andra spelarna är ju inte dumma att de fattar att okej, nästa gång kanske min tur. Liksom. Och då kanske man inte är så bra som arbetsgivare.
Hur ser ni på, från spelarföreningen på så här bossmanfall och de grejerna? För att jag menar, ena sidan kontraktet så är det alla rättigheter, man ska göra det och det och det, och två veckor senare så kan spelaren dra gratis.
Ja, nej men det är också en tvåvägsvariant. Alltså det är inte så att det är särskilt synd om klubben om inte spelaren, det är inte särskilt synd om spelaren om klubben inte väljer att förnya ett avtal. Då är det ingen, då är det inte så mycket snack om att man ska vara solidarisk och lojal och så vidare. Men jag plötsligt åt andra hållet är risken att det blir så. Men det har förändrats. Jag tycker inte det är så egentligen längre. Alltså det är ju en risk. Spelaren ska ju veta om att det är en risk också att du inte skriver på ett nytt avtal. Alltså det kan ju vara så att du struntar och skriver på ett nytt avtal för jag vill sondera marknaden liksom.
Så blir det en pandemi?
Ja, men pandemi eller du korsbandsskada i sista matchen i november. Ja, du kommer inte kunna spela fotboll förrän i september nästa år. Hur många klubbar är intresserade av att köpa dig då? Mm. Alltså det är en risk man tar som spelare också att inte skriva på ett nytt avtal.
Ja, jag håller med. Och detta beror väl, alltså att kritiken kommer mot dem som inte väljer att förlänga då, det beror väl på att det är en mycket känslostyrd verksamhet och att vi som är supportrar har väldigt höga känslor.
Många och starka.
Jag måste bara fråga innan vi går vidare. Du sa att ni kanske sitter med Försäkringskassan och förhandlar och så här då. Hur är det? Alltså, det känns trögjobbat spontant.
Ja, nej, vi alltså det måste ske på en annan nivå liksom, Försäkringskassan. Nej, vi pratar ju med handläggare och så vidare. Men det hade varit bra att en avdelning kanske inom Försäkringskassan som hanterar elitidrott så att det blir någorlunda lika behandling varje gång, för att här kan det behandlas olika från vad heter det, person till person om man säger så annars, för att man kommer till olika handläggare varje gång i stort sett, så att det är ju en önskan vi har haft länge gemensamt med övriga idrotter och så vidare och även med klubbar. Och
jag tänkte gå in i nästa segment här med hjälp av en liten anekdot som vi skickar till oss på Instagram. Och det är K.P. Lundqvist som skriver och jag ska försöka sammanfatta lite.
Det såg
här
långt ut.
Ja, men det landar i alla fall att han stod på gamla Ullevi någon gång i slutet av 90-talet och var en hängiven supporter och besökte alla matcherna. Och han drog sig till minnes en match mot ganska mediokert motstånd. Förmodligen Trelleborg eller Örebro, skriver han. Det var intressant. Ja. Och slutresultatet blev inte det förväntade. Och eftersom Magnus hade fått ledigt för att kunna åka till BB och bli pappa, så var det den här gången han som blev utsedd till syndabock av hans högljudde läktargranne. Och han har tänkt på den historia ganska många gånger när han ser August spela då. Jag tyckte ändå att det var något. Det fanns någonting i det.
Nu är det, han har dåliga minnen.
Vilken match var det?
Ja, det här var Sundsvall borta och det var min dotter som skulle födas då. Så att det var helt fel, det var inte ett på gamla Ullevi.
Fasen, han har fabulerat eller hur så han, alltså,
men jag gillar hans historia bättre.
Ja. Men vad då när August föddes då? Eller spelade du inte? Eller det var inte,
var
det var inte match?
Nej, det var nu inte. Alltså,
vilken månad
var
han för?
April.
Du fick tänka lite snabbt där.
Nej, 22 april.
Okay.
Vi säger i alla fall att du var mot Örebro då. På gamla Ullevi.
Gamla Ullevi.
Ja, absolut.
Arenan kostar 30 kronor att gå in på.
Ja.
Det var bra. Det var lagom.
Hur är det annars då att vara anställd av sin son då? Som du mer eller mindre blir?
Ja, jag har inte funderat på faktiskt. Jag får börja fundera på det. Nej, men det är självklart ett ansvar och att förvalta medlemmarnas liksom pengar på bästa sätt och att de ska få valuta för det liksom.
Men så pratar inte du August ihop?
Nej, det gör vi väl inte.
Ja, vi vet ju då att August lyssnar ju oftast på våra program. Så det kan ju vara tips till dig då, August, att du vet också att du är din pappas chef nu.
Ställ krav.
Ja, det är bara. Vad är störst för dig? Är det dina egna framgångar i karriären eller ser sin son slå igenom och lyckas?
Ja.
Eller är det, en, är det ens ett motsatsförhållande?
Nej, det tycker jag inte. Nej, men jag blir jätteglad när barnen får... när de jobbar för något hårt och de lyckas med det. Liksom, det är en glädje i det. Att se att de njuter och att de ja, lyckas i det de gör.
För dottern spelar också fotboll?
Ja, hon spelar också fotboll.
Ganska högt?
Ja, hon spelar i JTX i elitettan. Så småningom här när det väl börjar.
Får hon lite yngre?
Hon är 01.
Ja. Går det bra?
Ja, det har det gjort. Hon tycker det är skoj och hon tränar på och, ja, ambitiös.
Hur hög nivå har de i kroppen? Om vi får bredda det till båda barnen då?
Alltså det är upp till dem själva. Det är de själva som sätter gränserna.
Ja, någonstans finns det också en talang som sätter gränsen. Men den finns det, menar du?
Ja, men talangen är ju liksom... talangen, det är... det är vad du har innanför bandbenet och hur mycket du älskar det du gör och hur mycket du vill lägga ner i det. Och också ha förmåga att finna glädje i det hela tiden. Att älska att göra de här sakerna. Då kommer du träna så mycket som krävs för att bli tillräckligt bra.
Vilken position tycker du att August bör spela på? Du har ju ändå testat en del positioner själv, så att säga.
Ja, jag tycker inte han ska valsa runt som jag gjorde, men nej, men jag tror att han passar nog bäst som central mittfältare eller mittback.
Ja, men då får välja en bara.
Jag vet inte. Jag tror mittback är en slutande kanske.
Central mittfältare till han är 29 och sen så går han ner i backlinjen.
Nej, jag tror inte man ska vänta så länge i alla fall kanske, men...
Ja, du hör det. Vi kommer sluta med mittback här. Det hör man i lång väg.
Det har jag ju sagt sedan dag ett han kom upp. Ja, men sätt ner killen.
Det är ingen jättekontroversiell
åsikt. Vi går mot spelande mittbackar. Sätt ner killen.
Ja. Martin frågar oss på Twitter. Kommer han med tips och råd till Agge? Hur tas det emot? Och hur ser han på att nu vara en förälder till en elitidrottsman? Ja, tips och råd?
Ja, men... försöker att inte vara på för mycket, utan det handlar mest om att stötta och mer svara på vad han tycker och tänker och undrar över och så vidare. Och mer, känner, liksom, ofta efter match fråga hur man har upplevt det, om det känns bra liksom, och så vidare.
Har ni rykt ihop ordentligt någon gång när du har sagt någonting om någon match? Han har ju ändå vinnarskalle.
Ja, inte riktigt sådär. Men lite irriterad. Han kanske tycker att det har gått skitdåligt någon match. Och så har jag liksom sagt att ja, men ja, visst, det kanske inte var 100. Men titta på det och det och det. Och så kan han titta på det efterhand på tvn. Och sen så ser han att ja, men det kanske inte var riktigt så illa som han själv inbillar sig. Och precis på samma sätt är det väl oftast åt andra hållet, att det kanske inte är riktigt så jädra bra som man tror när man var mitt i det där.
Och då tar du ner han på jorden?
Nej, det brukar jag inte göra, utan det gör han nog bra själv, tror jag. Alltså, och lagkompisar och tränare och så vidare. Alltså, det gäller att hitta någon... Alltså, de får ju se på matcherna direkt efteråt. Vi såg ju kanske en match per år i efterhand liksom. Mm. Alltså, så att titta på, uppleva en sak och sen titta på det efteråt och se hur det såg ut, tror jag är en bra sak att lära sig liksom fotboll bättre. Alltså, att titta på fotboll gör ju att man blir bättre fotboll. Att dessutom kanske titta på sig själv på fotbollplan tror jag är ännu bättre.
Det är ju såklart många som är inne på frågor med att jämföra då och nu. Johan Nerman, som vi känner. Han undrar så här, om man spelar själv kontra att se August spela, finns det några skillnader eller likheter som man är påfallande när det kommer till så, känsla, nervositet och sådana grejer? Känner du igen dig själv i hur August agerar innan en match till exempel?
Så, innan en match ja, men han har nog varit ganska, alltså, han har tyckt att det har varit viktigt med match, och ofta varit rätt nervös. Det var jag också. Jag tyckte det var väldigt viktigt i match att göra bra ifrån sig och så vidare, och göra att laget skulle göra det bra. Så att ganska likt, tror jag. Jag vet ju inte hur han känner, men...
Nej, men du känner det ändå själv på något sätt ändå.
Ja, jo, men jag tror det.
Det är det svaret alla vill ha.
Ja, eller ge dem det de vill ha. Ja. Nej, men det blir ju, eller förstår du själv storheten i det? För det är ju så extremt ovanligt med liksom, en förälder som har varit på högsta nivån, och så kommer barnet upp och liksom spelar, och man ser att det här är eventuellt en framtida lagkapten med namnet och den biten. Det är ju inte jättemånga släkter vi pratar om i Sverige som kan göra detta.
Nej, men det är ju... Alltså, jag blir glad och stolt självklart. Så det blir jag. Men sen så funderar jag kanske inte så mycket över just det. Alltså, att det är speciellt unikt och sådär.
Men han kom hem med A-kontraktet. Du måste ju pirra till.
Ja, nej, men det blir kul. Men framförallt att han liksom har lyckats där han själv har velat. Liksom, där han har jobbat hårt för. Och kan uppnå sina mål. Det kan gälla fotbollen, det kan gälla skolan, eller det kan gälla något helt annat också. Liksom. Bara se den att det arbetet har lönat sig. Liksom.
Det kan ju också vara så att vi supportrar eventuellt gör en lite större grej av alla sådana här saker. Bara för att det ligger i vår natur.
Ja, men det finns ju något fint. För man har en fotboll som är ganska modern, där spelare kommer utifrån och det är... Det är mycket prat om att det är pengarna som styr och allting. Och kan man då få se en som liksom har vuxit upp på kamratåren, sen kliva in på plan och klä på sig den blåvita tröjan och göra så pass fint avtryck, det är klart att det är stort.
Apropå...
Det är ju roligare när August Erlingmark signar på ett A-kontrakt än när Scott Jamieson gör det från Australien.
Ja, på alla, av alla olika anledningar.
Ja, men det är ju så.
Nej, men sen så inser jag att det är tuffare för honom på det sättet att han har ju varit liksom supporter i hela sitt liv, om man säger så. Alltså, och få honom att fokusera på rätt saker. Alltså, det är klart att du ska lyssna på supporterna och sådär, men du måste lyssna på dem som du jobbar tillsammans med. De viktigaste är din tränare, dina lagkamrater och kanske någon annan runt omkring som kan ge dig goda råd. Alltså försöka skärma sig från allt det här andra liksom, oavsett det går bra eller det går sämre liksom. Och det är ju svårare, tror jag, i och för sig då. Alltså, om jag jämför August och mig, så är det mycket svårare för honom eftersom han har levt, han liksom uppväxt på läktaren liksom.
Men tycker du då det är dumt när han går fram till exempel efter en match, tar megafonen istället så drar igång ramsor?
Nej, men det tycker jag absolut inte. Men han tycker han vill ju göra det för att ge tillbaka liksom. För att tacka. Och det tycker jag är fantastiskt. Alltså, läktarkulturen har ju förändrats så mycket, och den här relationen mellan spelarna och fansen. Bara under de här åren jag har slutat, så att säga. Så att, det har hänt mycket. Och det är ju bra. Alltså, det är bara viktigt att kunna visa uppskattning och så vidare.
Vi har ju självklart en fråga ifrån August till Magnus.
Mm-mm.
Och den kommer här.
Tjena farsan. Om inte Findus fiskgratäng hade funnits, hade du haft en lika lång och framgångsrik karriär då?
Nej, självklart inte. Jag hade aldrig orkat laga mat varje matchdag annars.
Det här kräver ju sin förklaring, kan jag känna. Eller?
Ja, det var matchdag, man ska ju inte äta något som stör för mycket, utan man får i sig lite energi som inte ska bråka med en för mycket under matchdagen, och magen ska vara lugn och ro. Så
du köper inte en panen curry Thai spice?
Nej, det försöker man väl undvika, eller jag försökte undvika det i alla fall när jag spelade, utan och det var man van med både i klubblaget och om man nu spelar landslaget emellanåt, att ofta var något lite så, lite försiktigt. Man kolhydratladdar lite grann dagen innan, och sen så ska man fylla på samma dag som matchen då.
Men du käkar alltså Findus fiskgratäng fryst på matchdag?
Ja, fast jag värmde den i ugnen.
Ja, så. Det var, och detta gjorde du två gånger?
Ja, nej, men det hände väl ett par gånger. Det gjorde.
Varje match?
Inte varje match, men ganska ofta.
Vad är det, så halv kilo?
vet inte, det är ganska lite. Man behöver ett par riktiga mackor till också för att liksom stå sig.
Jag ska citera ur tråden här när vi, ja. Messenger-tråden med August här då. Jag frågar vad handlar det här om, skriver jag då. Han käkade den äckliga grejen inför varje match. Så skriver han så. Jag gjorde det i 2 månader tills jag inte klarade av det mer.
Ja, det stämmer nog.
Jag vill ändå påstå att det är viss näringsbrist i det där pulvermoset. Kanske inte.
Nej, men alltså det är liksom fotbollsmatchen håller på i 90 minuter. Alltså, det du har laddat dagen innan räcker gott och väl till 90 minuter. Det är inga problem.
Ove Skottersök tänker jag direkt.
Tänk om Ove hade tagit dig till VM-finalen.
Ja, nej, men precis. Nej, men jag hade kompisar. Inför en Champions League-match så var det alltid pizza.
Inför?
Ja, matchdagen. Lunchen innan.
När det känns som att man kanske inte hade riktigt hemma lika mycket självklart. Koll.
Nej, det hade man inte. Det var viktigaste var att äta tillräckligt mycket. Det var absolut fokus.
Pizza med fiskgratäng uppe på.
Nej, men man fattar väl också att man kan inte äta pizza varje dag. Utan det var nog ganska... man var nog ganska noga i alla fall.
Fan vad härligt ovetande man var på 80- och 90-talet. Mm. Jag kan sakna det.
Vi ska ha en sista fråga på ämnet sonen här. Valde ni medvetet ett namn med lika många stavelser som Magnus för att August skulle kunna ta över ramsan?
Nej, det kan jag säga att det gjorde vi inte. Vi började av alfabetet där.
Finns det någon lyssnare som inte förstår vad vi pratar om för ramsa eller?
Det tror jag inte.
Nej.
Var kommer den här knarkramsan från, Magnus?
Jag vet faktiskt inte.
Men den dyker ju inte upp bara så här. Det måste ju vara
alltså, det känns som du anklagar.
Nej, det gör jag inte.
Nej. Jag tror bara att det liksom stämde med rimmet och stavelserna. Ja. Jag kan säga att jag har inte knarkat så mycket. Jag har inte ens en gång i mitt liv, så att det är inte därifrån det kommer i alla fall.
Nej.
Vi fick ju någon fråga om vad du har för favoritknark. Jag väljer ju att tolka den så som att man kan ju knarka andra saker än just droger, så att säga. Har du någonting sånt som är din grej?
Ja, så det ska väl vara schweizernöt eller sånt där i sådana fall. Ja. Så man,
Marlboro schweizernöt.
Ja.
Marlboro schweizernöt.
Patrik, du har ju någon sån obegriplig energidryck som du måste ha. Liksom.
Ja.
Det är inte klokt.
Nej. Men jag har ju fastnat i det hjulet nu, så att får jag inte den så får jag ju sån fruktansvärd huvudvärk.
Ja.
Och mina barn säger direkt till mig att jag ska ta en sån där, för de märker att jag blir arg.
Typiskt tecken
frukost eller?
Ja, det blir 200 milligram koffein rätt in i kroppen. Det behövs.
Typiskt tecken på att det här inte är bra för dig.
Eller? Att du av alla människor ska anklaga mig för att ha laster. Mm. Det tror jag inte.
Vi går vidare.
Jag kastar handgranat i glashus just nu.
Ja. Men känslan över att ramsan gick vidare då, det är ju någonting speciellt. Det måste du känna också.
Ja, absolut. Att de kom ihåg den bara. Det var bra gjort.
Den var lätt. Ja. Det var för det här det rimmade kanske. Så.
Ja, precis.
Du har nu hört del 1 med Magnus Erlingmark, alltså den så kallade karriäristen. I del 2 kommer vi då...
Och pappan för den delen.
Ja, och pappan. I del 2 kommer vi då avhandla Magnus spelarkarriär. Vi ska tacka er, vi ska också tacka Ekonomistyrning för att ni hjälper oss att göra BB-podd. Och glöm nu inte att vara med i BB-podds tävling som vi har tillsammans med IFK Göteborg, där någon av er lyssnare vinner då att få sitta i den så kallade kalla stolen som vi har här på restaurangen i studion. Vill du önska en låt, Jocke?
Nej, men jag vill bestämma en låt.
Ja, det kan du få göra.
Ja, eftersom vi har haft Magnus Erlingmark här och han har en väldigt lyckosam son, så vill jag höra Foo Fighters och John Fogertys version av Fortune Sound. Kan jag få det?
Det kan du få.